Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Parisa.
Hej Britta.
Gud vad du är avklädd.
Jag vet. Jag skapade ju rabalder när jag kom ut som en par under i podden för några veckor sedan.
En kalanka.
Och nu är det lite halvt bar över.
Nallipu.
På kontorslandskap på Acast i Stockholm. Vi är tillsammans igen och poddar. Första gången på länge. Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Jaha. Gud, vilket härligt svar.
Nej, men det är bara... Alltså, det, så här, jag fyllde ju år i torsdags.
Ja, men
alltså,
vad hände?
Nej, men alltså, det var jättebra. Alltså, jag blev så här firad på morgonen och sånt. Sen var resten av dagen blev inte så bra. Det var lågtryck. Alltså, jag är,
väl,
jag är lite
är
känslig. Jag är lite barometerkänslig. Nu sa jag det bara. Jag kommer ut som en lågtryckskänslig. Nej, men jag vet inte. Det var så här, jag hade lite svårt att hämta mig. Och så fick vi punktering dagen innan. Just så jag var tvungen att mecka med att laga ett trasigt däck på min födelsedag. Och jag är ju lite så barnslig. Att jag tycker det är så här orimligt. Alltså, nej, ska jag behöva deala med det här på min födelsedag? Men då idag så fick jag känslan av att så här, vänta nu, jag kan inuti låtsas som att det här är min födelsedag.
Men Britta, jag har ju sagt birthday month. Ta efter mig. Från den 1 juli till även sista augusti, det är två stycken. Så fyller jag år. Jag har tre snabba tips. Prat.
Ja.
Vi har ju varje vecka tre saker vi snabbt vill avhandla för att tipsa er. Eller som vi har reagerat på i veckan. Och jag vill prata om en film som har premiär den här veckan och som vi har velat se ganska länge, i alla fall jag.
Mm.
Och det här är ju nackdelen med att inte längre vara så mycket i USA. Jag måste ju vänta på att filmen kommer till Sverige.
Mm.
Laglydigt. Nu gäller det alltså Booksmart.
Oh shit. Oh, jag älskar att du tar upp den.
We have to go to a party tonight.
What?
Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges.
And it worked.
But the irresponsible people who partied also got into those colleges.
I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs.
Booksmart, det är alltså filmen som alla säger är the femmy nerd comedic revenge. Sådana begrepp slängs runt. Att det är två nördtjejer i skolan, ändå ganska tuffa, självsäkra, som innan college förstår att alla andra också har fått bra betyg fastän de festar, har pojkvänner. Och de bara, vänta nu, har vi liksom slösat år på något som alla andra ändå har lyckats få till? De här tjejerna spelas av Beanie Feldstein och av Caitlin Dever. Och Beanie är känd för de flesta som Jonah Hills lilla syster. Av förklarliga skäl så har hon valt ett annat efternamn, kanske i och med detta. Eller...
Jag hade ingen aning.
Nej, så är det ju. Men såg du Lady Bird?
Ja.
Hon var lysande i den filmen.
Ja.
Som bästa kompisen, som en vän som plötsligt blir cool eller vill bli cool, överger.
Alltså, vet du, jag säger ja, men jag är ju så dåligt minne. Men jag bara vet att jag tycker att hon är helt fantastisk. Och hon är också en sån där som typ andra skådisar liksom hyllar.
Ja.
För att hon är en king, helt enkelt.
Det är hon verkligen. Mm. Referensen går inte då till Superbad automatiskt. Alltså Jonah Hills debutfilm där han var en kåt tonåring som innan college ville få ligga. Utan referenserna går snarare till Freaks and Geeks.
Åh.
Otroliga som tonårs high school dramaserien som vi älskar, eller snarare komediserien.
Av Judd Apatow.
Av Judd Apatow.
Med Busy Phillips.
Otrolig. Och det här är också Olivia Wildes debut som regissör. den här filmen och har fått otroligt bra recensioner. Den har premiär den 19 juni, alltså redan ute när ni hör det här. Så snälla, se till att se den här på bio. Jag kommer springa ut och se typ 11:10 på onsdagen. Mm. För så gärna vill jag se den.
Ja, jag är ju också svinpeppad. Jag har faktiskt tänkt att jag ska tipsa den i tidigare poddar, men jag liksom, du vet, vi har för lite plats. Men jag är svinpeppad. Jag kan tyvärr inte gå på bio längre, men jag ska berätta om det sen.
Okej, vad hemskt. Britta, har du noterat min blåa profilbild?
Ja, jag har det.
Jag har fått väldigt många som har frågat varför jag har en blå profilbild på Instagram.
Men fråga folk. Kan folk inte
söka
information?
Det är en googling bort. Ja. Det är väldigt många som gör det nu för att väga upp det otroligt underrapporterade läget i Sudan. Mm. Och vad händer i Sudan då, undrar ni automatiskt, i och med att det inte är så rapporterat i medier. Då vänder vi oss till vår favoritgenre, vilket är faktaspäckad underhållning. Alltså infotainment som man själv vill syssla med. När man är full utomlands kanske dra till med att det är det man jobbar med. Bäst i den här genren är ju såklart Samantha Bee, John Oliver, Trevor Noah. I Sverige Jesper Röndahl var ju väldigt bra på det på Svenska Nyheter. Och någon som vi kanske inte har nämnt förut är ju Hassan Minaj. Mm. Alltså han har ju The Patriot Act på Netflix som varje vecka. Alltså det är otroligt mycket skärmar, det stör mig. Det är MMA-stämning.
Jag har faktiskt aldrig sett det. Jag känner ju honom från liksom inhopp i andra liknande sammanhang. Så nu har han alltså en egen show.
Otrolig. Mm. För det kom ju många sådana commentary-shower förra året. Michelle Wolf hade en som jag tyckte var underbar, men som togs ner. Hassan Minaj avhandlar ganska allvarliga ämnen och tar en större helhetsblick på veckans kanske största nyhet ibland och ibland saker som Indiens val. Som ingen snackar om i västvärlden.
Och det är ju också helt sjukt.
Världens största demokrati.
Alltså världens största demokrati, men ändå typ så här rekordfå som har rösträtt i förhållande till befolkning och så vidare. Mm. Eller som går och röstar. Ah, ja.
Och den här veckan så är det då Sudan han pratar om. Och så här inledde han det snacket.
Now look, I know there's a ton of terrible shit going on in the world every day. Which is why tonight I want to talk about something more lighthearted. Sudan. Now, you probably know Sudan best for two things. The genocide in Darfur and white savior movies.
That's the orphanage that I'm going to build in Sudan.
Nej, men på det här sättet då, med populärkulturella referenser och sitt roliga sätt, så får han folk att lyssna till underrapporterad fakta helt enkelt, eller händelser i världen. Efter diktatorns död tidigare i år så såg folket sin chans och demonstrerade, mycket protester, men mer civil olydnad eller någonting annat, och blev då och nu hårt nedtryckta av militären. De rapporter som läcker ut, för det är internetblockering, berättar om slakt på gatorna, sexuell krigsföring, fruktansvärda övergrepp helt enkelt. Så ni kan både se Hassan Minaj förklara läget och historien på Netflix, Patriot Act, och så kan ni försöka läsa mer om det här i medier och söka upp typ CNN, DN, I don't know, kanske skrivit något kort någon gång.
Ja, men det är faktiskt. Men såg du den där grejen jag postades där man jämförde med hur det rapporterades om Notre Dame versus Sudan och liksom faktiska casualties typ jämfört med alltså så här, hur många som har blivit brutalt mördade. Det är ju genocide på gång liksom. Det är någonting som man absolut bör informera sig om, och det är faktiskt helt sjukt att vi inte hör mer om det här. Det är allt jag har att säga om det. Helt sjukt.
On the plus side, the new chief Abdel Fattah Burhan is not wanted for war crimes.
That's how low the bar is for running Sudan? There's just one question on the form. Have you done genocide before? And if you answer no, you're hired.
Och så avslutningsvis då för mina tre tips den här veckan. Det är många avsked den här våren. Det känns, tycker jag. Vi gjorde ju en specialpodd om Game of Thrones, VIP går i graven och såklart Broad City, som vi båda har behövt och älskat väldigt mycket genom de här 5 säsongerna. Och för att då förlänga vår relation till Broad City så är de så snälla och har lagt ut en The Making of mini-dokumentär på YouTube. Jag grät så mycket till sista scenerna, så jag plöjde ju den här. Den är kanske 14 minuter lång. Den finns om ni söker på Abby and Ilanas Broad City på YouTube, där vi träffar folk bakom, vi träffar manusförfattare, skådespelarna och såklart Amy Poehler på ett hörn.
I had heard about these two fierce ladies, this dynamic duo. And I received an email one day asking me if I could join them in one of their webisodes. They were shooting right where I live. So I said yes.
Det är så fint, för att YouTube är också plattformen där de började. Det var väl på YouTube som de startade Broad City-grejen och som Amy Poehler liksom hittade dem på, eller vad man ska säga.
When I knew that Amy was going to do the web series, I quit my job. I quit. I knew it was going to happen.
Alltså det är ju så fint, cirkeln sluts, att det är där de återvänder och gör
ge tillbaka
sin sista. Ja,
amatörbakgrunden intakt.
Good for you. Good for you.
Jill?
Border?
Vad har du tänkt på eller konsumerat?
Jag har inte älskat Always Be My Maybe.
Jaså?
Ja. Alltså jag... Always Be My Maybe tipsade ju Parisa om, för det är Ali Wong som är en favoritkomiker som är liksom huvudstjärnan i den här, och det är en romcom. Jag tycker det är så här dålig kemi mellan dem. Jag tycker det är så här svårt att fatta typ kärleken. Nej, alltså jag njöt inte, men jag njöt av.
Man hör mina skratt sippra igenom, förlåt.
Jag njöt av det här, tänker jag säga, som jag har njutit av med den. Det är att 93 till Infinity, typ en av världens bästa låtar av Souls of Mischief. Den har ju en väldigt central roll. Hela filmen börjar med liksom det här lite knastriga intro-ljuden, och jag bara skrek rakt ut för jag blev så himla glad, och den har jag lyssnat på repeat. Alltså det gör jag ganska ofta, eftersom, som jag har sagt flera gånger, jag lyssnar typ på samma musik som jag lyssnade på i gymnasiet, och det visar sig att Ali Wong också lyssnar på samma musik som jag lyssnade på i gymnasiet.
Men jag älskar när du blottar den här sidan av dig. Du gick ju och stod på Skansen i regn och såg
Wu-Tang Clan, Public Enemy, De La Soul.
Hög gravid. Det är commitment. Alltså jag skrattar nu, men jag är ju kränkt deep down för att du inte tyckte om den här filmen. Inte ens Keanu Reeves.
Jag orkade inte ens hela vägen till Keanu Reeves.
Jag kan man av. Sluta innan?
Jag stängde av. Men det är ett problem för mig nu för tiden att kolla på film. Vi har, jag vet inte om jag har berättat det här. Nu häller du upp en god kopp kaffe.
Bara för stämningsljud.
Ja. Jag vet inte om vi har pratat om det här, men på våran gård så har vi en lada. Den har en loge.
Har det kommit upp?
Ja, men det kan jag ha kommit upp. Men i alla fall, där har vi nu installerat en bio. En hemmabio. Jo, jag vet.
Alltså, när...
Man får skratta.
Nu, jag måste få komma ut dit.
Ja, du får komma.
Jag kan jobba för husrum.
Ja, nu ska jag prata om min hemmabio.
Perfekt.
Mitt hemmabiosystem. Det kan vara manliga krafter i min familj som har legat bakom och drivit igenom detta hemmabiosystem. Vi håller på könsrollerna. Det är inget nytt. Men i alla fall så ska vi sätta oss och titta på det här hemmabiosystemet. Det är ett väldigt lyckat ljud, en ljudanläggning som är väldigt lyckad enligt de som kan. Och vi ska då titta på den här filmen.
Gentlemen, welcome to Fight Club.
First rule of Fight Club. Därför att vi har nämligen en filmklubb.
Nej.
En gång i veckan så ses vi några stycken som bor i orten.
Vilka idéer?
Ja, men det är några stycken. Då är det som att man får turas om att välja film. Och så sen så var det en som hade valt Fight Club, för att så här, den har man ju inte sett.
Nej.
På. Den är ju 20 goda år gammal.
Uh-huh.
Det visar sig att ljud i biokvalitet är för mitt barn i magen.
Uh-huh.
Som att man bara säger, här har du lite tjack och varsågod dansa runt bäst fan du kan.
Mm.
Så att det som händer är att det sätter igång som en liten torktumlare i min mage, och efter typ goda 40 minuter så måste jag gå därifrån.
Men för oss som aldrig haft en person inuti oss,
ja,
eller vänta
det
nu.
Är,
eller vänta nu, i magen i alla fall, så undrar jag bara, är det obehagligt på något sätt?
Ja, men det är ganska obehagligt. Alltså, det är så här alien-känsla. Jag tror på riktigt att det, alltså, det här är ju typ det sjukaste som man kan inte tänka på det ens om man har varit gravid och sen inte är det under en period, så har man svårt att relatera till det, för det är så otroligt främmande grej. Men man har en liten person och den rör på sig.
Mm.
Det stod till och med i min så här gravidapp, nu börjar det bli, bebisen börjar bli så stor så det börjar bli väldigt trångt där inne, så den rör inte så mycket på sig nu. Min bebis, I call it a challenge.
Så Kalle kommer behöva väga upp att han har byggt det här massiva ljudsystemet med att bygga ett ljudisolerat rum också.
Exakt. Jag har alltså, som du har, avbrutit filmtittning två gånger. Ena gången på grund av tappade lusten, andra gången på grund av kunde inte sitta kvar för att det levde om så mycket magen. Men det som jag fick med Fight Club, det är att den faktiskt håller. Den handlar ju om Edward Norton lider av fruktansvärd insomnia och det han gör för att bota sin insomnia, det är att han börjar gå på stödgrupper. Han blir liksom besatt av, han blir beroende av det. Han går på stödgrupper, träffar Meatloaf bland annat som har bitch tits och så får han gråta ut. Och när han har gråtit så kan han sova. Så det, jag tycker att det är en film som pratar om manlighet på ett väldigt intressant sätt, som faktiskt kanske var lite så här premature när den hade premiär. Jag tror inte att vi riktigt plockade upp det eller pratade om det på ett vettigt sätt. Och det var väldigt kul att se den nu. Så jag tycker liksom att man faktiskt kan se om den med god behållning.
Jag såg om den nyligen och jag måste hålla med. Och jag älskar rewatch-recensioner. Ja. Att vi liksom tänker om på filmer igen med våra ögon i modern tid. Samtida prat. Ja. Kul, Britta.
Och sen så har jag bara typ det senaste dygnet tagit del av en story där Bella Thorne. Och nu undrar ni kanske, vem är Bella Thorne? Ja, det visste jag ärligt talat inte själv. Men det är liksom någon så här Nickelodeon så här barnskådis typ. Alltså Selena Gomez-grejen. Bella Thorne har bestämt sig för att själv dela med sig av nakenbilder som hon har blivit utpressad med, ska man säga det. Alltså en person har hackat hennes lur, fått tag i så här topless-bilder som hon typ har skickat till någon dejt eller någonting. Och då haft liksom en makt över henne som hon kände att den här ska jag liksom disarm genom att själv släppa de här bilderna.
Jag såg det här först igår kväll och jag måste säga att det var, på ett sätt kände jag först, och det var väldigt modigt. Det andra jag känner är att det är så många kvinnor som drabbas av det här, som är någon slags indirekt revenge porn. Det är ju inte klipp eller bilder som man har spelat in med en partner och partnern sen lägger ut det för att hämnas, utan bilder och klipp man spelat in och en extern person får tag och vill lägga ut på. Så det är ju en sorts revenge porn som numera är straffbart. Det är en utpressning, det är massa saker. Och att vi är så utlämnade av rättsväsendet att vi måste, ja, men göra någon slags avkall på vår integritet och stå ut med det här helt ensamma egentligen. Jag tycker det var, jag blev ledsen, men jag tycker att hennes, jag hade aldrig pallat göra det som hon gjorde, tror jag.
Hon skriver, hon la ut dem här på Twitter och skriver i samma veva som hon då postar sina bilder: "For too long I let a man take advantage of me over and over and I'm fucking sick of it. I'm putting this out because it's my decision. Now you don't get to take yet another thing from me. I can sleep tonight better knowing I took my power back. You can't control my life. You never will." Och det här utreds ju såklart av FBI och ladida liksom, men ja. Alltså jag vet inte hur lätt det är där. Men ja, jag vet inte. Det är ju ett sätt att göra det. Och Parisa Amiri, i morse när vi spelade in det här så släpptes ju avsnittet hos Dax Shepard med Julia Louis fucking Dreyfus. Detta avnöt jag. Dina näsborrar blir dubbelt så stora.
Och mina ögon kände jag. Spändes.
So yes, Julia Louis Dreyfus. I don't even need to read this list, but I'm gonna. Seinfeld, Veep, The New Adventures of Old Christine, Curb Your Enthusiasm. It just simply doesn't get better than her.
Alltså Julia Louis Dreyfus, en stor idol. Kanske din allra största, jag vet inte. Jag älskar henne också. Men det känns ändå som att det är så här, om vi skulle dela på henne i våran skilsmässa så skulle nog du få vårdnaden, absolut. Hon är hos min favorit Dax Shepard, en väldigt fin intervju.
Ja, du har hört den redan?
Ja, jag lyssnade, jag klämde den. Två saker vill jag lyfta därifrån. Och det är ju framförallt, du har koll på säkert att hon gör en film med Will Ferrell.
Ja, ska du säga vad det är för film?
Ja, för det är det, jag hade inte koll. Alltså du vet, jag har sett bilder på, hon postar, de är i Österrike eller Schweiz och filmar. Ja. Ursäkta att jag inte skiljer på de två länderna. Jag ska adressera den grejen alldeles strax. Men hon berättar då att det är faktiskt en remake av the Swedish film Force Majeure.
Exakt.
Och vilket är Ruben Östlunds Turist. Och hon co-producerar den här också tillsammans med Erik Hemmendorf, som är Ruben Östlunds producent. Och Ruben Östlund är också med i, alltså, något slags råd peppad över den här filmen. Jag är otroligt peppad på den. Det finns en grej i den här intervjun som man kan bli lite tokig av att lyssna på, och det är när de glider in på ämnet skandinaviska filmer och remakes och låten Rätte komma in. Det finns en grej som kan ge en hjärnblödning, och det är det här.
This is just a beautiful love story called the Let the Right One In, and I want to say it's Scandinavian of some variety.
Some Danish, I think.
It's beautiful.
Danish, I think.
Men hur är peppen på den filmen?
Men enorm. Jag läste om det här på min gamla padda förra sommaren, tror jag. Och blev helt tagen. Att då kände jag min nära Julia. Det är inte sant, ja. Men det kändes så.
Nej, ja, men jag vet. Nej, men det är en otroligt fin intervju, så den tycker jag absolut att man ska lyssna på.
Alltså det har ju varit någon slags superkoncentration av smarta människor i Stockholm senaste veckan.
Mm-hmm. Brilliant minds, rent av.
Exakt. Bra där, Britta. Vi får inte pengar av dem för att säga det här.
Nej.
Men det är bara så det är. Någon slags konferens, seminariesak.
President Barack Obama.
Jag har inte förstått riktigt, men de bjöd in Barack Obama.
We got some friends here.
Cardi B. En härlig blandning.
Va? Det hade jag helt missat, Cardi B var här.
Jag såg att hennes man Offset var här också. Kanske passade ungen, vem vet. Också Sina Bossi uppträdde. Utöver det är väldigt många som jobbar inom någon slags progressivitet, entreprenörskap, socialt entreprenörskap. Och jag är jättelockad av sådana här evenemang. Så en slags koncentration av intelligens, framåtanda, idéer helt enkelt i Stockholm senaste dagarna, jämfört med typ Nobelveckan. Förutom Brilliant Minds så var det även Järvaveckan.
Här på Järvaveckan handlar det rätt mycket om framtiden, ibland väldigt konkret, som att skaffa jobb till exempel.
Flera stora företag har gjort rekryteringsoffensiver och gör anställningsintervjuer på plats.
Järvaveckan är ett initiativ för att liksom väga upp eller jämna ut dominansen från Almedalsveckan egentligen. Då hela politiska eliten åker till Gotland. Mm. Men jag som har varit där, jag sände varje dag i en vecka live varje dag med TV4 om vad som hade hänt just den dagen. Jag gjorde roliga takes på det. Det var det året då Jimmy Åkesson pratade om någons kladdiga kladd. Och då hade vi ett helt kladd-tillägnat avsnitt. Ja, men ni hör ju, det var ganska kul.
Mm.
Och när man är där upptäcker man att det framförallt är väldigt mycket näringsliv och PR som pågår där. Och inte så mycket fokus på bara organisationer, faktiskt politik, faktiskt policy. Det blev publikrekord i Järva. Det var många som ansökte om jobb där också. För det är ett sätt att försöka förankra sig hos lokalbefolkningen. Så kommer lite i skymundan.
För de som inte vet, för ja. Järva är ju egentligen inte typ en ort. Utan det är ju så här ett område. Jag har bott i Järva, eller bredvid Järvafältet när jag bodde i Husby. Så det är ju faktiskt också ett sätt att så här, det händer grejer i orten också, hörni.
Jag tror att folk har hört Järva förut, men kanske lite i förbifarten, släpande, när man gärna pratar om dödligt våld, skjutvåld till exempel. Så kul med publikrekord och att så många också fick kontakt med olika företag där. Massa ansökningar till jobb och annat. Utöver det så var det även Polarpriset förra veckan. Så du hör ju. Och på Polarpriset så var det någon slags... Det var Grandmaster Flash som vann. Såg du den tributen?
Nej.
Har du hört?
Nej, jag har faktiskt inte.
Nej, men Good Times. Den framfördes av, ja men, Mapei.
Just det, det såg jag ju utan ljud efter fotbollsmatchen.
Ljud behövdes även Ester Krabo och en våldsamt blonderad Danny Saucedo.
Okay, see I was born here in Stockholm City, so I'm not too far from here. And now I'm just happy enough to be here with you.
Okej, förlåt, nu vet jag att jag faktiskt har hört om det här framträdandet. Okay. Ja. Det var att de kanske glömde texten eller någonting.
Men det var många tysta luckor.
Ja.
Man förstod inte om det var ett tillfälle för DJ:n Eka Scratch att scratcha, glänsa. Eller om det var någon slags mishap. Det var lite awkward i alla fall. Det kan vi slå fast. Även sommarpratarna annonserades den här veckan. Har du några favoriter än så länge?
Ja, alltså jag var ju på radion förra veckan, så då höll vi på och prickade in. Alltså vi hade så här betting om vilka som skulle bli. Jag är väldigt, väldigt stolt över att jag prickade in Stina Wolter till exempel. Det var en lågoddsare, om vi ska vara helt ärliga. Mm. Alltså vet du, när du säger det där så är jag mest sur över att de inte haffade Marie Agerhäll. Alltså given sommarpratare. Given.
Marie som alltså är showrunner och gör otroligt konstigt nog skådespelar- och komikerdebut i Dips.
Ja, alltså konstigt menar du för att hon är så jäkla bra så man fattar inte att det är hennes debut.
Bäst i Sverige.
Ja, hon borde ha varit sommarpratare och så jag är lite bitter över det.
Pekar på mig själv nu.
Ja.
Britta inte vill att jag ska vara sommarpratare.
Vänta, och det var det jag sa. Det var exakt det jag sa när jag sa Marie Agerhäll borde. Att det inte var, alltså det betyder inte att jag inte tycker att du skulle vara.
Jag har läst in en ton i alla fall. Och när jag såg det, det var ett väldigt uppmärksammat klipp på Blondinbella som florerade den här dagen. För hon ska sommarprata. Catherine Zimmerman som pratar väldigt, med väldigt mycket andning på P1. Hon intervjuade henne på scen och Blondinbella blev ganska irriterad av hennes frågor. Och var lite spänd. En fråga var, vad har du kvar att berätta? Och så här snipigt blev stämningen då.
Finns det något kvar att berätta om i sommar?
Ja, men massor. Det är ju så. Man har ju varit offentlig i halva ens liv. Men det finns ju en uppväxt där bakom. Men nu efter att ha varit offentlig halva mitt liv i Sverige så tackar jag för mig. Och på väg bort mot över Atlanten och etablerar mig i USA.
Blondinbella tackar för sig! Mm. Jag tycker det var väldigt roligt. Hon har ju ett storhetsvansinne som är komiskt ibland. Alltså det är ju någonting med det som jag är beundrad, som man beundrar.
Ja, jag avundsjuk.
Men det skär sig så mycket mot. Ja. Så blev jag en P1-journalist och bara, efter det här är det sista jag gör. Tack för mig. Så när det liksom...
Sista mediala jag gör i Sverige.
Ja. Slå fast det. Otroligt. Med en krans på huvudet.
Ja.
Men så efter allt det här då känner man så här, vi är omgivna av otroligt begåvade människor. Det händer så mycket i Sverige. Det är så mycket liksom idéer och progress. Och så kommer den dummaste skiten man hört talas om samma vecka. Britta, har du haft ett Jimmy moment?
Nej, vadå?
Har du haft ett Jimmy moment?
Vadå ett Jimmy moment?
Så här är det. GP har ju utmärkt sig på senare år som en allt mer provokativ ledarsida. Har du hört om det? Alice Teodorescu gick ju in där och styrde om skutan till annat håll och hon är numera på Moderaterna som någon slags ideologarbetande person. Kajsa Dovstad gjorde någon slags gästtext på ledarsidan. Allt jämt en ledartext. Hon kallar det Jimmy moment, ögonblicket när man slås av tanken, nästa gång röstar jag på Jimmy. Hon har fått uttrycket från sin bekant. Hon menar att det är lite skämtsamt menat, men tycker ändå att det sätter fingret på den förbjudna känsla som många moderna svenskar drabbas av då och då. Känslan av att Sverige har förändrats, att landet man växte upp i inte längre finns kvar. Hur känner du så här långt? Och varför känner hon då detta? När var hennes Jimmy moment? Hon tar oss tillbaka till november. Det är en mörk, kall kväll i Gävle. Bakom sjukhuset där hon är läkarstudent ligger miljonprogramsområdet Sätra. Där har jag faktiskt bott med min familj. Min mor bodde i Gävle under många år.
Mm-hmm.
Så jag har varit där en hel del. Hon fortsätter. Hon pulsar genom snön med sin tunga väska på jakt efter lite mat att köpa. Alltså en person i ett desperat läge, känner man ju. Till slut hittar hon en butik med skyltar på arabiska utanför. Inuti är köttet märkt halal på både arabiska och svenska. I frysdisken finns hela smådjur och på hyllorna står enorma förpackningar med linser. Är det en solskenshistoria så här långt eller känner du till som upptakten till...
Alltså det känns... Jag är rädd för vad som ska hända. Men jag skulle vilja...
Man får skratta redan nu. I frysdisken finns hela smådjur.
Alltså min reaktion direkt är så här. Ett, jag gillar när det är halal. Därför att du vet, för jag äter ju inte fläsk.
Mm.
Så du blir glad.
Mm.
Och sen nummer två, alltså smådjur, snälla rara, vad fan tror du det är i korv?
Mm.
Alltså så här, det är liksom ett helt djur, en blessing jämfört med vad som finns i korv. Men jag antar att det inte är hennes poäng.
Ja, men det här skulle kunna vara ett satirverk skrivet av oss. Men jag fortsätter. Så längst in hittar jag till sist något att handla.
Vadå, det gick inte att handla den där saken? Linser går inte heller att handla.
Eller hur? Längst in hittar den här Kajsa något
Twix
att handla. Och det är ett paket snabbmakaroner. De inlagda grönsakerna på hyllan intill får duga som tillbehör. Mannen i kassan bemöter mig vänligt och en smula förvånat. Jag betalar kontant. Ute i kylan igen letar jag mig fram till rätt landstingslägenhet. Med mycket vilja får jag upp locket till grönsakerna. Alltså ett problem att också vara hårt påskruvat locket. De visade sig vara fermenterade och tyvärr helt oätliga. Makaronerna blir min enda kvällsmat. Du köpte inlagda grönsaker och du är chockad över att de är
inlagda.
Och nu tänker man att det här kanske kan ta sig vidare till någon slags riktig spaning. Vad är det du pratar om? Vad har det här med Sverige att göra? Hon fortsätter. Jag är i Sverige, ett Sverige som inte känns svenskt. Och jag gillar det inte. Jimmy moment, som min bekant skulle säga.
Men herregud, vänta nu. Så hon menar att det faktum att hon då på grund av sin egen dåliga planering, om jag ska vara helt ärlig, jag har varit där, gumman. Det är du som har planerat dåligt, det är jag som har planerat dåligt. Att du blir hungrig på ett ställe där det inte kanske finns prick exakt det du är sugen på just då. Och då är det faktum att hon köper picklade grönsaker, att de är just picklade. Det är det hon är besviken på. Och att locket sitter för hårt, då är det ett Sverige hon inte känner igen.
Det finns ett perspektiv här. Att hon förväntar sig att alltid kunna få sina preferenser tillgodosedda. Hon fortsätter att alltså längre fram då, det är någon slags moment här emellan om att invandringsfrågan inte är svartvit. Hon säger att det är problem med vården, att det kommer kosta oss med de här nyare svenskarna hit och dit. Att inte kunna köpa vanlig mat en sen kväll i Gävle kan tyckas vara och är en småsak. Men tillsammans bildar småsakerna en helhet. En undran om Sverige förändras i mer än lagom takt. Efter min första praktikdag går jag så en annan väg till landstingslägenheten. Jag hittar en ICA-affär. I frysdisken finns det köttbullar. Det här är alltså publicerat på ledarsida i GP. Jag hade, om det här var en insändare, hade jag vänt mig mot publiceringsbeslutet. Om det så var en insändare. Det här är en otroligt subjektiv uppfattning. Jag trodde ganska länge att Jimmy moment, som hon skulle beskriva det, var att vara i en sån situation, en så alldaglig, trivial situation som att du hittade ändå sent en butik. Och den var styrd eller driven av invandrare. Vilken tur.
Grattis till dig, ditt jävla as.
Men ändå så kom tanken till mig fort, gud, att det bara är halal. Och att man skulle ha lite självreflektion och tänka, kom den tanken ifrån?
Ja.
Det var, jag tänkte så halvvägs, att så här, men det måste vara dit den här texten är på väg. För det här är ju helt otänkbart. Och då känner jag att invandrare målas antingen upp som odugliga, parasiterande, låg IQ-människor.
Mm.
Är vi högpresterande tar vi någon annans jobb. Har vi öppet sent en kväll i Gävle, då uppfyller vi inte de specifika preferenserna som en Kajsa kommer in och vill ha.
Ja, men är du högpresterande så är det väl också att du är inte riktigt invandrare längre.
Exakt.
Alltså då är du mer så här en av oss. Typ.
Men även här när någon så kallat gör rätt för sig, så gör den personen ändå fel.
Ja.
I att
genom
inte,
att
inte
skruva åt locket för hårt.
Exakt. Och genom att inte bara erbjuda köttbullar och snabbmakaroner. Och jag läste den här och de första reaktionerna online var allt ifrån lol och så här, otroligt, hysteriskt dåligt, hit och dit. Och det finns ett problem med att liksom, mittenfåran, om man säger så, folk som hör till den så här, icke-radikala samtalet på något sätt, skrattar bort sådana här saker. Och så kan man vara så här, okej, men ska man ta det på allvar? Och det kan man göra på olika sätt. Jag kan tycka att man ska ta det på allvar med frågor som, hur kommer det sig att GP väljer den här vinkeln? Vad tänker GP att det här kommer bidra till, den här texten? Vilket samtal backar det och stöttar det? Hur påverkar såna här vinklar och perspektiv människor som inte ser ut som Kajsa?
Mm.
Att det spär ju på en misstänksamhet att man är här och skor sig, eller att man är här och sönderdelar Sverige kulturellt. Studio 1 tar upp den här texten. Först så gläder jag mig och kanske tar upp några av de här perspektiven jag nämnde nu om en medielogik som uppfylls av det som vi kallade brunklick förra veckan. Alltså att blidka högerextrema eller högerextrem curious läsare. Att lockas till texter som handlar om sånt här. Med en väldigt snedvriden enkel uppfattning av integrationsfrågan. Studio 1 väljer att prata med Ivar Arpi från Svenska Dagbladets ledarsida. Har du någon erfarenhet av Ivar?
Ja, men alltså, jag orkar inte. Alltså...
Ivar har blivit ansiktet utåt för en högerkonservatism som ägnar texter i typ SVT-ledarsida att kritisera invandring och genusideologi. Han är aktuell med boken Så blev vi alla rasister, där det största samhällsproblemet enligt honom är att majoritetsbefolkningen ska behöva förhålla sig till människor från andra kulturer och att detta skapar ilska som tolkas som rasism men inte är det, utan det är enligt honom en rättfärdig ilska. Hans nya bok kommer handla om det som han kallar för radikal genusideologi som tar över samhället. Han samlade in pengar till detta från fans online och det blev över 700 000 kronor. Han är väldigt, väldigt central i det här narrativet som pågår. Och han fick prata med Jens Liljestrand, alltså kulturchefen på Expressen Kultur, vars text vi pratade om förra veckan, som ville svartmåla feminister och antirasister. De pratar inte om de här sakerna som jag nämnde. Alltså hur går tongångarna om invandrare i medier? Hur påverkar det här narrativet gemene man på individnivå? Frågan blev istället om hur Sverige har förändrats.
Så det jag ville beskriva var egentligen att vi behöver prata mer om att majoritetskulturen känner sig hotad. Och när majoritetskulturen känner sig hotad så aktiveras den liksom, vad ska man säga, slumrande invandringsskepsis som har funnits här i alla decennier. Det har alltid funnits en tyst majoritet i Sverige som har varit...
På Twitter kan man läsa Kajsa Dobstad vidare. Hon verkar tycka väldigt mycket om KD, som hon menar då ska upprätthålla svenska fanan.
Que sorpresa!
Ja, det här kommer inte upp i Studio 1-samtalet, utan det fortsätter i samma takt. Jag tänkte så här, hur tackar vi det här? Jag skulle gärna ta emot andra exempel på Jimmy moments. Jag tror att det vi måste göra är att omdefiniera det och fylla med det med något annat. För mig är ett Jimmy moment exakt såna här händelser. Att någon oförtäckt, generat relativiserar kring invandrares existens i Sverige, vad de är skyldiga till, vad de gör sig skyldiga till bara genom att finnas och verka, ha en butik, jobba. Och såklart att man oförtäckt generat drar sig med problembeskrivningar om invandrare i medier och inte får en enda vettig motfråga på det. Så det tycker jag är normaliseringen av den synen på invandrare. Vad är era Jimmy moments utifrån det? Kanske personligt upplevda? Någon kollega sa någonting? Någons, hur ska man säga nu? Ett ex-mamma till exempel? Host. Bidra gärna med det. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Skicka dem till mig så tar jag upp det nästa vecka igen. Jag har ett antal Jimmy moments. Och det tar vi då, tänker jag.
Vi har ju fått mycket tips om, och vi tog upp lite snabbt i förra podden om When They See Us. Mm. Ava DuVernays Based on a True Story miniserie som går på Netflix angående Central Park 5. Fem unga tonårskillar blir wrongfully dömda för en överfallsvåldtäkt i Central Park på 80-talet.
Tvingade till erkännanden.
Exakt. Ja. Coerced, som man säger på engelska. Alltså, det är väldigt obehaglig så här, förhörsteknik där de ställer dem mot varandra och säger att den ena har sagt att du gjorde det och bla 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 bla. Väldigt lätt att dra paralleller till exempel Making a Murderer, om du kommer ihåg hur de... Mm. Det är ju faktiskt en dokumentär, men hur de behandlade den här Brian, tror jag han heter, den unga killen i Making a Murderer, där alltså väldigt lite hänsyn tas till hans unga ålder och de kör med väldigt skum förhörsteknik. Och det finns ju massor med regler. Jag har läst på lite grann om det här med när man håller förhör med barn, så är det, alltså det är väldigt mycket att man ska skapa en trygg miljö för dem, att det ska finnas socialvårdare eller vad vi nu säger i närheten och så vidare. Så det finns regelverk, men det kanske inte fanns på 80-talet, kanske inte finns i USA. Men i alla fall, det är en väldigt hemsk historia. Det är en väldigt snygg serie, skulle jag vilja säga. Jag tycker att regin är fantastisk. Jag tycker skådespelarinsatserna är fantastiska. Mm. Alltså, de är helt otroliga. Återigen, väldigt snyggt foto.
Det kan vara svårt utifrån att höra någon säga sådär tvingad till erkännande och förstå vad det innebär. Men tack vare Ivas regi, hur hon också visar deras lågstatus i samhället. Föräldrar som inte kan lagboken, föräldrar som låter sig utpressas. Och att de här skådisarna som är 14, 15, 16 lyckas få oss att förstå hur deras skräck växer och hur de går på lögnerna från polisen. Ja. Alltså, de har gjort det, man förstår hur det där går till.
Och det pågår i timmar, de får ingen mat, de är ensamma, de hör hur, alltså jag har läst också verklighetens, de hör ju hur de andra typ blir misshandlade i rummet bredvid och så vidare. Det är väldigt så här skräckig situation där vilket barn som helst, för de är ju faktiskt barn, skulle säga vad som helst bara för att komma därifrån. Men så den är väldigt sevärd, ni måste se den, men det finns ett problem som jag har med den, som jag inte riktigt har fått liksom stöd för på internet. Det är, eller jag hittade liksom en recension som överhuvudtaget tar upp det här, men grejen är så här att Felicity Huffmans karaktär, som är liksom åklagare och typ ledare för så här sexual victims unit typ.
Farstein.
Exakt. Hon har en så himla tydlig så här Cruella de Vil-roll. Alltså hon är ju då rasistkärringen som gör, som är den första som gör kopplingen att vänta nu, de här snubbarna, vi har den här vittnesuppgiften, den vittnesuppgiften, vad gjorde de här, det här killgänget, det är de som har gjort det, de är inte vittnen, de är de som har gjort det, de är gärningsmän. Jag tycker att hon är så himla så här ensidigt ondskefull och väldigt snabbt hoppar till. Hon säger rakt ut så här, jag vill att vi typ haffar varenda svart unge som har varit i Central Park typ. Alltså hon är så här, direkt går hon på hudfärg och är liksom uppenbart liksom jätterasistisk. Där är hennes Jimmy moment.
Men där kan man säga är det tydligaste fallet av white feminism, som jag brukar dra mig för att använda, men där en vit överklasskvinna blivit våldtagen och misshandlad, och i hennes aggression över det känner hon att alla offer är nödvändiga. Jag har en längre prata om det här, men jag kommer ta den nästa vecka, för att jag inväntar en sista pusselbit till ett resonemang. Men jag håller, alltså, jag tycker att det kanske hade adderat mer till serien dramatiskt om man hade fått se mer av hennes tankegång. Kanske.
Exakt, ja. För det är det jag saknar. För här är grejen. Så här, vad finns det för poäng? För det är en historia som vi alla känner till. Det här har varit, jag tror att det till och med har gjorts andra liknande filmatiseringar av det här och så vidare. Den här storyn kan vi. Vi vet hur det går. Bla bla bla. De har fått upprättelse och så vidare. Så varför då berätta den här en gång till? Jo, för mig så skulle det vara just att man visar tydligare på att så här, rasism kommer inte aviserat med en sydstadsflagga tryckt mitt i tårtan. Liksom. Mm. Utan att rasismen är just den där grejen. Varför kan jag inte köpa halalfritt kött om man nu är sugen på det? Eller alltså, sina svenska mammaskanköttbullar. Att det liksom, jag hade velat veta, jag hade velat vara med mer i hur det kommer sig, hur ett samhälle ser ut som så snabbt hoppar till slutsatsen att det här måste vara gärningsmän. De här små, små killarna. Mm. Man tänker så här, många, kan man ens hålla fast en tjej? Liksom? Och det saknar jag väldigt mycket. Jag saknar liksom att det där att visa att rasism serveras i små, små munsbitar så att du kanske fattar först efteråt att jaha, det var liksom rasism jag fick till middag serverat. Är liksom, och det är det jag tycker håller på att hända i vårt samhälle nu. Att det sipprar in och det är liksom, det är brunt. Här och där puttrar upp som en radioaktiv jädra smörja. Liksom. Men det är inte dödligt direkt, utan det syns kanske inte ens direkt från början vad det är. Och det är det jag tycker är läskigt med hur vi har det just nu, och jag tycker att det är väldigt synd att det i den här miniserien som är så begåvat gjort i övrigt, så tycker jag att den är lite för tydlig. Och jag tror inte, alltså hon säger ju till och med själv rakt ut att media kommer kräva något av henne, eller de kommer kräva, alltså så här, vi har sådana påtryckningar från media. Alltså det hade varit bättre om man hade fått uppleva det istället genom hennes ögon. Hur pressad hon är att leverera något och att det här är hennes offer. Och det här sättet att minimera folk som hon gör, att hon gör dem till ett gäng huliganer istället för några små pojkar. Det går så snabbt, det går på typ 10 sekunder i den här, och jag tror att det är mer komplext än så, och jag hade velat se det.
Det här återkommer vi till nästa vecka, då jag har ett fall i Sverige som jag gärna vill koppla det här till. Så se gärna When They See Us på Netflix så att ni hänger med i det snacket.
Gör det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.